Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Du, jag har läst som du brukar säga, som ett litet djur. Alltså, jag har plöjt, eller läst det fel uttryck, jag har lyssnat som ett litet djur. Jag har lyssnat på två alster. Mm, nu får du gissa här. Det är två äldre män. De är i viss mån lite geniförklarade i sitt slag. De kommer från vitt skilda bakgrunder. En överklass, en arbetarklass. De är enstöringar. De är bildade. De är besatta av samhällsfrågor. De är väldigt produktiva. De gillar fotboll. En klär sig skitsnyggt, en klär sig ganska mest jeans och, eller nej, shorts och stora t-shirtar.
Är det svenskar
en,
alltså?
Bor söderut, en bor...
Men gud!
Ja, nu får du börja gissa. Vad är det för farbröder? Och jag har nog en liten crush på båda faktiskt. Även om de är så himla olika.
Ja, men fan, jag vet inte. Oh, gud, vad dum jag känner mig nu. Alltså...
Vem har jag en crush på?
Men Jens Lapidus har du en crush på. Oh, nej, David Lagercrantz. Nej, han är glömt, förlåt. David Lagercrantz, herregud. Ja, är jag din vän Lagercrantz. Eller?
Ja. Det är David Lagercrantz och Uffe Lundell.
Ja, men Uffe Lundell, och det var mitt andra. Ja.
Ja, men jag vet att du hade det ändå, faktiskt. Ja. Ja, men du, så att jag har ju lyssnat på den här senaste millennium-installationen, som de säger i USA. Den här tredje och sista boken som David Lagercrantz har skrivit i Stieg Larsson Millennium-serien.
Dör hon?
Och den heter Hon som måste dö, ja. Heter den.
Måste hon verkligen det?
Mm, tydligen måste hon dö. Antingen hon eller hennes syster. Hon har ju en ond syster, Lisbeth Salander. Jäkligt ond syster. Och det här tvilling, onda tvilling temat är ju evigt liksom.
Alltså det tänkte jag på.
Legendstoff finns ju i alla dramer och...
Men hör du, om vi analyserar det ännu mer, handlar det om att alla människor har en god och en ond sida.
Vi är liksom... Tror du inte det? Att vi, ja. vi är alltid rädda för den här klassiska djävulen på ena axeln liksom, och ängen. Vi är alltid rädda för att bli lite galna, att de här onda krafterna, mörkret, the other, ska ta över. Ja. Är det inte så?
Vet du, det är så intressant att du säger det. Kommer ihåg förra veckan vi pratade om en krönika av André Valdén som hade skrivit den, som handlar om, där han citerar en bok som heter Den odödliga sagan. Och kom ut på Volante förlag.
Den som jag läste i somras, som jag var så besatt av.
Ja, men nu är jag
läste
där.
Sönder den bokstavligen. Ja,
ja, men nu läser
lite
jag den.
För att jag låg på stranden och den blev blöt, men ändå.
Ja, men den är så bra och den är så jag älskar den, för den är så intressant, för det handlar ju om att det där citerar han Hitchcock, som säger att nästan det viktigaste i en bra berättelse är antagonisten, alltså att en intressant och bra antagonist, och det är ju, tvillingen är ju kanske den perfekta antagonisten också, för det är en del av oss, det är en del av, liksom det är lite en del av oss själva, samtidigt som det är den som vi är mest rädd för. Och den...
Ja, och alla sagor bygger ju på en konflikt, och det här är den eviga konflikten. Den, vi blir ju inte av med den här konflikten, den lever ju bokstavligen i oss, det är en ständig fight. Mot, det kan vara frestelser, det kan vara galenskap, det kan vara allt möjligt, man vet inte. Det är någon slags identitetskris, det kanske är någon slags dödsskräck, God knows. Men jag läste en intervju med John le Carré idag, den här otroligt upphöjde deckarförfattaren som är 80-någonting. Spionen som kom in från kylan, Perfect Spy, var hans gigantiska genombrott. Han har jobbat i brittisk underrättelsetjänsten, och han heter egentligen David Cornwell, han kom från Cornwall, och hans pappa var liksom värsta svindlaren, kriminella typen. Aha. Och sen så satte pappan honom i någon sån här superbrittisk elit privatskola, så då fick han växa upp med en massa överklasspojkar. Ja, strunt i det, det var en liten utvikning, men det han sa, det som summerade hans, vad han sa, författare, konkreta så här författarskap, att det måste alltid finnas en konflikt. Han sa, jag bryr mig inte alls om att hålla på med så här flödesscheman och strukturer och sådär. Utan däremot så finns det en central konflikt. Så brukar han säga då att katten sitter på mattan, det är inte en konflikt. Men katten sitter på hundens matta.
Ja.
Det är en konflikt. Och det låter ju förstås mycket bättre på sån här fin brittisk engelska. Men du förstår vad jag menar.
Allt låter mycket bättre på brittisk engelska.
Nej, men David Lagercrantz i alla fall är ju en förbaskat skicklig deckarförfattare. Och det är han, eller kriminalromanförfattare. Och det är han också för att han har helt besatt studerat den här genren. Han har läst så många kriminalromaner så att han är så trött på alla genrens klyschor då. Och det tror jag det tror jag räddar honom, för han vet hur han ska handskas med de här klyschorna, för att det måste ju till en viss dramatik. Man måste alltid hitta en död person i början, och det gör man, men det är en oväntad person liksom, och det måste finnas den här centrala konflikten, och det måste vara actionscener, och det måste vara ett särskilt tempo då. Och sen gärna två parallella historier så att man kan hålla läsaren på halster, att det blir någon cliffhanger och så byter man perspektiv och plötsligt sitter några personer och samtalar i ett rum och man bara, vad fan? Det hänger ju en person från en klippa. Men han rytmen. Är så duktig på allt det där.
Men hör,
ja, rytmen.
Kan det handla om det som, vet att Magnus som klippar den här podden bland annat och producerar en massa andra poddar, han brukar alltid säga att man ska tänka ett steg vidare. Man ska liksom inte gå på det. Alltså när man har en analys eller en tanke, ska man komma fram till den och sen ska man tänka ännu lite vidare. För att det som är intressant är när man inte slutar det som alla andra slutar, utan ja, men tar det ett varv till eller liksom några mil till. Och det kanske är samma sak i deckare också, att det som blir kittlande och bra, eller gäller väl kanske allt man sysslar med, är inte det, är det förväntade.
Nej, och också det som inte är helt självklart, som är liksom ambiguity, eller vad ska man säga, dubbeltydigt. Och det har ju faktiskt också John le Carré gemensamt med David Lagercrantz, att de här huvudpersonerna är ju inte såna här, de är lite neurotiska och de är lite konstiga och liksom, fast man gillar ju dem som fan för att de är det. Lisbeth Salander är för 17 någon slags, hon är ju så här aspy som folk säger. Och det blir nästan humoristiskt ibland när hon har träffat någon tjej som hon liksom ligger med, och den här tjejen försöker prata och hon bara stirrar ut i henne. Hon är liksom så jättedålig på att hantera folks känslor och skriver så här skitotrevliga mejl för att hon kan inte tänka, hej, mitt namn är, utan hon liksom bara, hon är ju den personen man vill vara. Du vet, jag vill så gärna kunna skicka såna här mejl som är ta fram det här, se till att det blir gjort.
Istället för bara,
så skulle jag.
Hej, hoppas helgen har varit fin.
Det skulle vara fint. Stort tack på förhand. Man bara, fuck you. Gör det här.
Alltså, där jag bloggar på The Way We Play finns det en, det är faktiskt jätteskönt att ha liksom ett IT-stöd. Och när jag mejlar IT-stödet brukar jag alltid få liksom oftast ett svar med ett ord. Det är typ bara fixat. Eller, jag behöver det här. Det är bara en mening. Det verkar en så minimalistisk kommunikation som bara möjligt. Men kan det också handla om att det liksom finns något otroligt kittlande i att som kvinna inte vara behagfull? Jag tänker på att, visst heter hon Saga, heter på det Saga Norén, hon som var i Bron, alltså den här dansk-svenska serien som var superstor för 10 år sedan. Hon var väl också liksom lite
också, en Lisbeth Salander. Också lite diagnosig och lite halvknäpp, liksom awkward och, när man, och bara skön. Jag gillar ju sådana människor.
Men det är, man blir ju liksom, drömmen är ju att våga vara en sån utan då att vara direkt otrevlig.
Våga vara en kuf.
Ja, men som kvinna, alltså män har ju ett större utrymme att vara kufar. Kvinnor måste verkligen vara sådär. Alltså mitt största när jag skriver bloggen eller på Insta någonting är så att herregud, tänk om folk tror att jag är självgod eller tänk om folk tror att jag är otrevlig liksom.
Man lindar in allting och använder liksom emojis fast man hatar emojis.
Och säga sådär lilla jag eller liksom inte, kan det eventuellt vara möjligtvis, jag har ju bara forskat det här nu i 17 år, men kan det möjligtvis vara så här då istället för att vara så här är det.
Ja, men det har ju varit en utmaning för mig någon gång jag har varit chef eller liksom i en arbetsledande position, att jag lärde mig efter ett tag att förklara då för nya medarbetare att så här är jag gillar att äta lunch själv, jag har gärna hörlurar på mig för att jag vill inte bli störd, men ni får gärna knacka mig på axeln, jag svarar väldigt kort på mail utan krusiduller, det är liksom inga problem, jag är inte mycket för liksom hej, hur var helgen. Och när de väl när liksom man har sagt det, då blir de så här, men gud vad skönt.
För att då vet vi.
Det är ju ganska, för det är ganska jobbigt att vara medarbetare till någon som man kanske tror är lite sur eller att det är någonting, eller som inte är som normen som man tänker sig. Men alla fixar ju inte det. Lustigt nog så fixar kvinnorna det jättebra. Aha. Men inte killarna. De tycker liksom att man är en kall bitch.
Och det har de ju i och för sig rätt i.
Men... Ja, i och för sig. Men det är bara det att de har ett problem med
det. Och det är faktiskt deras problem.
Och det där kommer, i alla fall i mitt fall har det kommit med åren. Jag var jättedålig på det när jag var yngre. Nu är jag ju som sagt ganska nöjd med att vara en kärring.
Men
jag vill helst vara Lisbeth Salander, men
du är det, Karin. I mitt liv är du Lisbeth, den coolaste och smartaste jag vet. Var den bra då, den här hon som måste dö?
Ja, det var bra. Det var en bladvändare, hur man nu säger det i eller liksom i ljudbokssammanhang.
En öronkittlare.
Ja, det var skitbra. Det enda som jag tycker återigen, jag vet att jag sa det här vid förra gången också, men det är att Stefan Sauk är så mycket skådespelare när han läser in i Vetebergsparken. Alltså man bara, Stefan, ta
take
av
a
några
chill
kilo
pill.
Liksom, liksom, vad kallas det, vad går man på, man går en sån här teaterhögskola eller vad det nu är. Faktum är att Stefan Sack borde börja med sin inläsning när han läser in roman, för han är väldigt behaglig röst och sådär. Han borde börja i mitten för att han taggar ner så himla mycket efter ett tag. Efter halva boken så är han faktiskt helt okej, eller så har man väl
eller bara du som har vant dig.
Ja, det är lite kanske, men jag tycker också att han är mycket mer. Ja, kanske det. Nej, men sådär som regissörer gör när de spelar in film, att man börjar ju absolut aldrig i första scenen, första dagen på set. Man börjar kanske i slutet eller i mitten. Det borde han göra, för att det här väldigt dramatiska, det försvinner efter ett tag. Sen så gör han ju röster. Och det med varierande framgång. Ibland blir det bra. Jag tycker han gör Lisbeth på ett bra sätt. Men det är ju svårt förstås för en man med en väldigt mörk röst, som man gärna vill ha hos sin ljudboksuppläsare, eftersom det låter mest behagligt. Man vill både ha en djup kvinnlig stämma eller manlig stämma. Men är man då bas eller bariton och så ska man läsa in en röst som är då en kvinna, det är ganska svårt. För att någonting måste man ändå göra, tror jag. Och så måste man då göra rösten lite annorlunda, kanske lite lättare, kanske lite ljusare, men inte så att man låter som så här, ja, som Lisbeth, dra helvete. Det är ju skitsvårt alltså.
Ja, det blir ju just rätt komiskt alltså, det blir satir liksom nästan.
Han är ändå bra, jag tycker ändå att han får godkänt.
Ja. Och ja. David Lagercrantz, du och ni är ju liksom...
Ja, nej, men alltså jag tror ju bergfast fortfarande att jag är ett och samma med PR-konsulten Malin Frode som Mikael Blomqvist ligger med. Karin Gide, PR-konsult, Malin Frode. Alltså, det skedde inte. Alltså, det är ingen fråga, ingen tvekan.
Får jag berätta om veckans mest ooriginella känsla jag har känt? Alltså, det är så banalt att jag bara känner att jag måste få lyfta det med dig. Du vet den där bilden på...
Spännande, berätta.
Nej, men alltså det är ju award season här i LA nu som alla går på.
Får jag gissa?
Ja, men du kommer... Ja, säg det, säg det.
Är det den där Brad och Jennifer Kram? Ja. Alltså, jag blev typ, började nästan gråta.
Jag är samma här. Och jag blev liksom
alldeles, det var så fint.
Ja, det var så fint. Jag blev också lite upphetsad. Jag tänkte liksom, alltså det var, alltså det kändes så sexigt samtidigt. Det kändes så...
Ja, alltså två så snygga människor. Ja. Bara, kan ni bara slita av i kläderna nu?
Ja.
Vi vet att ni vill.
Gör
liksom.
Det. Ja,
the bitch is gone, Jennifer.
Ja.
Ta honom tillbaka. Fast det skulle hon ju aldrig göra.
Nej, men ligg åtminstone. Få det liksom. Ligg med varandra snälla. Så, ja. Det var verkligen, och det är verkligen någonting som, alltså det är någon slags, men någon slags primitiv känsla i mig som bara... Ja,
egentligen vill man ju helst ligga med mig, men brist på det så kan jag ju ligga
både
med...
Både Brad Pitt och
båda,
Jennifer.
Ja, båda två, precis. Ja. Ja. Herregud.
Ja, ja.
Ja, nej, jag förstår det, men det är också att de är så, alltså till sådana ikoner, de liksom präglade så stor del av ens tonår och tidiga 20 år i mitt fall. Jag har alltid tyckt att Brad Pitt är snygg, även när det har varit jättetönt. Nu är det tydligen okej att tycka det igen.
Ja.
Men jag har liksom alltid varit på Brad, Team Brad.
Ja.
Nu känns det som att jag är typ störtkåt på alla män som jag ser.
Det är otroligt fint.
Ja, det är inte riktigt så. I själva verket händer inte så jävla mycket. För att citera Ulf Lundell, han i Vardaga 2, som är den bok jag läst, så är det så himla rörande när han är på någon strand, typ sin strand som han tycker, och så ser han några kvinnor hoppa och studsa i vattnet då med sina bröst, och han tyckte, och sen så han besvärades av tankar på någonting, kvinnorna under promenaden hem, och så var han tyst ett tag, så bara, än är jag inte död. Jag tycker det var så himla fint. Han kommer undan med typ flukta på unga brudar. Han kommer undan med mycket Uffe, det får man ändå säga. Jag tycker om de här Vardagar.
Men samma jag vet här. Inte,
jag tyckte väldigt mycket om Vardagar den första, och jag gillar den här andra också.
Ja, men alltså jag också. Jag talade i morse kort med min svärmor, som jag verkligen övertalade henne att läsa dem. Hon var otroligt skeptisk. Hon bara, men alltså det är någonting med Ulf Lundell. Alltså han har gjort en otrolig comeback igen i ens liv. Eller inte ens en comeback. Jag har liksom aldrig varit team Ulf Lundell förrän nu. Men kanske det också är det sårbara. För att han är så mycket människa och liksom... Ja, men...
Och kanske att han är en så stor del av vår populärkultur. Alla tror ju alla att vi känner Ulf Lundell någonstans, för att han har varit så produktiv och man har hört så mycket musik och läser, eller i alla fall i min ålder så är det ju en person som man tycker sig känna liksom, vars konstnärskap, och då blir det så intimt att få i princip läsa den personens dagbok. Och nu läser han ju upp den själv också i ljudboksform. Det gör han ju. Han är också en sån jättefin mörkast.
Ja.
Och sen så håller jag inte alltid med. Ibland tycker jag att han liksom, fan, ger det nu, Uffe. Liksom.
Ja, men verkligen. Men
man förlåter honom ändå. Men innan jag går in på det så måste jag bara plocka upp några bitar till då från Millennium- boken som jag tycker är värda att tänka på. Jag tycker att han använder sig då som sagt väldigt, på ett bra sätt av symboler, David Lagercrantz. I alla tre de här böckerna så är det du vet, elden sådär. Och slutscenen har att göra väldigt mycket med eld, och det är så, det passar, det är så dramatiskt. Det måste ju vara en jäkla ordentligt klimax liksom, om det här är nu hans sista bok. Och väldigt mycket smärta och väldigt jobbigt och så de här elementen. Och sen tycker jag att han är väldigt bra på just speglingar, att det finns en en ond patriark och en god patriark som visserligen dog i förra boken. Men jag tycker hela tiden att han plockar upp just samhällsfrågor som gör att boken känns väldigt modern. Det är i den här boken, hon som måste dö, så en figur är då en försvarsminister som blir utsatt för ett enormt sånt här hatdrev i media. Mm. Att han går från att vara väldigt upphöjd och älskad, mm, och sen som alla kändisar som är upphöjd och, mm, älskade, så ska det alltid gå ner. Man ska alltid dra ner brallorna på personen, mm, och den ska ha gjort sig skyldig till fruktansvärt skamliga saker, och det är så mycket. Och det är ju också en samhällskommentar. Hur känns det att bli utsatt för den här cirkusen? Alla har ju gjort något dumt någon gång, men de proportioner som då blir, mm, ja, man blir ju inte riktigt sig själv. Och är det värt det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hör du, jag läste en intervju med Joe Rogan i, jag tror det var Svenska Dagbladet. För jag har varit, mm, så nyfiken på honom, men aldrig liksom... Jag lyssnade på det avsnittet, att han är en av de största podcastarna i USA, det visste du säkert såklart.
Vad har han för profil, skulle du säga?
Ja, men han är grabbig. Han är grabbig, men sen också en sån här profil där han kan säga... Det folk liksom... Han verkar... Hans, kanske inte profil, men det är en intervjupodd. Men det är liksom inte intervjupodd alla värvet, utan det är snarare en intervjupodd alla... Men kanske det är lite värvet, fast otroligt mycket grabbigare värvet.
Och han liksom, Filip och Fredrik?
Ja, fast inte så kunnig tycker jag heller. Alltså Filip och Fredrik, alltså, det är flera år sedan jag lyssnade på dem och de är otroligt duktiga. Men jag tänker att min bild av dem är det är mycket snack, mycket anekdoter och liksom skoja, mm, på sin egen bekostnad och liksom populärkultur. Men Joe Rogan gör ju liksom intervjuer med jättestora profiler. Han får ju liksom... Nej, men han är så pass stor att han kan få vem som helst som gäst. Hur som helst, jag har bara lyssnat på hela avsnittet med Joe Rogan när han intervjuade den här Teslas Elon Musk, och Elon Musk rökte på och det blev ett himla liksom, hallå.
Ja, då han rökte på i podden?
Ja, i podden. För Joe Rogan är ju liksom en skön snubbe som brukar röka på. Det är ju liksom, jag tror han spelar in det i Kalifornien. Yes. Ja, men visst är det, ja. Hur som helst, så nu har Joe Rogan blivit liksom, han är alla killar, det är liksom en inkörsport till podcaster för killar som inte kanske vet vad podcaster är, eller inte lyssnar så mycket podcaster. Det verkar en väldigt, det är så här, man känner sig stort trygg om man är en, alltså det är tryggt, mm, för den traditionella mannen, det är ett tryggt forum att röra sig.
En skön kille, polan.
Ja, och det var verkligen, mm, med den här intervjun, för jag har liksom aldrig klarat av ett... Alltså det är verkligen så inte min del syns på det. Så jag liksom inte orkar lyssna så mycket. Jag skulle göra en egen analys. Men jag tycker den här Svenska Dagbladet-intervjun var väldigt intressant. Och liksom jag fick en större förståelse för honom. Nu är hans podd aktuell här i USA eftersom han har endorsat Bernie Sanders. Och folk är sådär, är det här en, och många är sådär, fan grattis Bernie Sanders, för nu kommer du att nå ett segment som du kanske annars inte når, eftersom de här traditionella männen är kanske inte nödvändigtvis självklara Bernie Sanders anhängare. Men samtidigt har han vacklat liksom Joe Rogan på, han är på liksom, han är en sån gubbe, man som är så att jag kan säga vad jag vill, för det är yttrandefrihet, och det, man har rätt att säga vad man vill så länge det inte är hets mot folkgrupp. I USA är yttrandefriheten, tror jag, ännu mer tillåtande än vad den är i Sverige och Finland. Men jag tänker på det här, att hur otroligt mycket påverkan det har. Nu råkar han ju över sig stödja Bernie Sanders. Många säger att kanske det han inte är en sån person som Bernie Sanders vill ha. Alla som endorsar den vill man ju kanske inte ha som endorsar den. Liksom det kanske ger liksom en dålig... Ja, men man sätter ens egen, liksom, ens egen ideologi och så skugga. Men jag tänker att han är verkligen den väldigt den typiska amerikanen som inte riktigt, som inte riktigt förstår sin makt, som inte, och det finns liksom någonting som väldigt många som väldigt många män speciellt uppskattar i det.
Han har såklart örnkoll på sina lyssningar och på sin, han får ju liksom spons och reklam.
Han har liksom 20 minuter spons i början av varje avsnitt.
Ja, det är ju bullshit att han bara, nej, jag har ingen aning. Nej. Om. Han vet ju själv ifall han röker gräs så blir det rubriken. Ja. Ifall han säger att köp den här bilen, Tesla är jättebra. Eller vad han nu gör. Att kokettera med att vara så här låtsas naiv, det tycker jag är, det är bedrövligt. Och de här influerarna som åker till Dubai och sponsrade av oljepengar och...
Ja. Eller Saudiarabien. Saudiarabien har ju också börjat köpa in influencers.
Som just har mördat några journalister och halshuggit ett antal kvinnor. Och tycker att, eller sådana som försvarar sig. Nej, men jag tycker att det är viktigt att visa olika sidor. Det är så vi når en demokrati. Det är samma gamla horseshit som att säga att vi måste ta samtalet. Vi måste ta samtalet med alla nyfascister och kvinnohatare för att... det är så vi når vadå?
Ja, ingenting. Vad når vi då? Tvärtom legitimerar
man dem. Ja, vi når ingenting mer än att de får breda ut sitt hat.
Ja. Ja. Men alltså, vi gör deras åsikt till en lika tung åsikt.
Legitim som... åsikt.
Ja, tack. Men jag tänker faktiskt på det. Jag tänker det är intressant med influerare eller influencers. Och jag kanske är också en av dem. Jag har ju en blogg och Insta och allt här. Men hur man så länge har varit så att det här är ett jobb. Ta oss på allvar. Vi liksom jobbar stenhårt för att... Och det gör många av dem. Men om man vill bli tagen på allvar, då måste man ju också kunna ta den kritik som kommer emot en på allvar. Och ta sina samarbeten seriöst. Det är härligt att åka till varma stränder som till exempel Dubai, och det måste vara otroligt spännande att åka till Saudiarabien och se hur det är där, men då måste man läsa på otroligt innan man åker och förstå vilken sorts regim det man
vet
åker
de
till.
Vet de ens vad Förenade Arabemiraten är?
Nej. Alltså,
man undrar ju det.
Och detsamma gäller dock också, det menar jag som Navid Modiri eller liksom Joe Rogan, om man har gäster, alltså Alex Jones till exempel, du vet den här galna TV, YouTube-personligheten som driver...
Jag vet inte riktigt vem det är.
Ja, men det är han som förnekade...
Det känns som att jag inte vill veta nu helt plötsligt.
Han som förnekade Sandy Hook, alltså den här vidriga massskjutningen på en lågstadieskola för några år. Han sa att det aldrig hände, att föräldrarna bara ljög om den. Och han liksom, men han är väldigt Trump såklart. Trump-supporter, och han har varit gäst hos Joe Rogan.
Just det, nu vet jag vem det är. Ja, nu vet jag.
Och då tänker jag att om man har en sån gäst måste man vara så otroligt... För det första tycker jag att man kanske, sådana personer kanske inte måste höras eftersom de alltså sprider odemokratiska budskap och direkta lögner. Men om man har en sån gäst måste man vara så otroligt påläst. Man måste vara liksom så otroligt duktig som journalist och ha gjort sin research för att kunna ställa frågor och ställa de här personerna mot väggen och liksom inte bara säga, men jag bara tillåter ett samtal. För att bara tillåta ett samtal, det är ju det som pågår på sociala medier hela tiden. Det krävs ju ingen skill. Det behövs liksom ingen podcast eller YouTube-kanal för den sakens skull. Alltså ska man verkligen ta ansvar, alltså ska man bjuda in sådana personer, måste man ta ansvar för samtalet och liksom kunna ställa de jobbiga frågorna och kanske också acceptera att det blir lite dålig stämning i studion och det liksom inte alls blir, det här kanske inte alls ens kompis efter att den här gästen går hem eftersom den tycker att den har varit tvungen att svara på frågor som den kanske inte hade förväntat sig att skulle ställas. Och detsamma gäller liksom just influerarna. att ska man bli tagen på allvar och verkligen ha ett jobb att få betalt för att göra reklam för olika saker, då måste man kunna ta det att folk kritiserar en för att man åker till Dubai utan att skriva överhuvudtaget någonting kritiskt om den platsen. Ska vi ta om böcker nu då?
En annan sak, nu jag förlåt att jag hoppar fram och tillbaka här, men en annan rolig sak som jag gillar med Millennium är att i varje roman så är det som att David Lagercrantz har nördat ner sig i någonting vetenskapligt. Mm-hmm. Och vetenskapen i denna roman rör genetik och hur vi kan släktforska oss via vårt DNA tillbaka till någon slags ursprungsbefolkning som kan vara på andra sidan jordklotet och hur det finns då olika typer av genstråk som vi kan härleda. Så att du eller jag kan vara släkt med någon nomad, liksom, som folk, något, ni vet, i Centraleuropa eller någonting. Och det finns tydligen då en supergen som kommer från Sherpa-folken.
Jaha!
Vad ska man säga, etniska gruppen då, och de som också jobbar mycket uppe i bergen och hjälper till såna här Mount Everest expeditioner och så. De har tydligen en exceptionell fysik som gör att de klarar de här höga höjderna och så vidare. Det är därför det kallas supergen.
Jaha.
Och att de kan bära och så vidare.
Aha.
Eller väldigt starka. Det är intressant och man kan spåra de här generna till, i boken så var det, kunde man spåra den till någon i USA. Och det har liksom, egentligen hade han ju inte behövt väva en historia kring genetik, men jag får ju känsla av att han blir sjukt intresserad av ämnet och sen så utifrån det intresset byggde liksom den här romanen.
Fattar vilket drömjobb. Att vara författare och göra så. Nu gottar jag ner mig i det här. Och sen väver jag in det i historien jag berättar.
Men man måste ju vara skicklig för att få göra allting intressant. Det är ju som den här ålkillen. Ålevangeliet. Vad heter han, Patrik Svensson?
Ålkillen.
Men jag tror inte att han kommer vara ålkillen resten.
Ja, det tror jag verkligen.
Så mycket ålkillen nu. Men sämre kan det ju vara. Men det blev ju en litterär sensation det han skrev. Och hans nörderi, jag älskar sånt. Jag tycker det är så himla roligt och också känna sig lite smart. Man läst en spänningsroman och så går man därifrån och bara...
Verkligen.
Vet jag lite av det här och vet jag lite av det där. Och jag tycker allt sånt där är roligt. Sen är jag inte lika förtjust i sådana här vapen... Som vissa sådana här krimförfattare ägnar sig åt att beskriva vapen eller sätt att slakta och sånt där. Och det gör ju inte Lagercrantz på det sättet. Han går ju inte ner i det här, liksom gottar sig i avskurna kroppsdelar på det sättet. Men en liten tortyrscen har han ändå slängt in.
Som körsbäre på toppen. Nu vill jag tala om en bok jag har läst som jag nämnde förra veckan. Det är My Year of Rest and Relaxation. Den har förresten kommit ut på svenska nu.
Du pratade ju ganska mycket om den. Har du fått nya insikter?
Jag har fått så mycket.
Nya insikter.
Så mycket. Kan jag ta lite om den? Alltså jag pitchade en essä om den. Så jag skrev en essä om den. Så mycket gick jag igång på den faktiskt. För att för de som inte lyssnade på förra avsnittet så handlade det om en ung kvinna år 2000-2001. Hon är drygt 20 och hon är trött på livet. Eller liksom likgiltig. Man kan inte ens påstå att hon är deprimerad. Hon är bara blasé gentemot allting. Hon är ung, hon är vacker, blond, smal, har jättemycket pengar.
Rik.
Hon är rik, hon bor i en lägenhet på Manhattan. Och hon bestämmer sig för att sova bort ett år. Och hon börjar med att gå till en psykolog som skriver ut sömntabletter. Hon klagar på att hon inte kan sova. Och den här psykologen är väldigt glömsk och lite konstig i sig. Så varje gång hon skriver bara ut mer och mer. Hon kommer liksom inte ihåg någonting. Hon tar inga anteckningar heller. Så hon minns liksom inte vad som har hänt i den här sin patients liv. Så hon bara, utan att ifrågasätta någonting, så skriver hon ut bara mer och mer tabletter när tiden går. Målet är att sova bort ett helt år, och mot slutet så klarar hon faktiskt av det, så då sover hon så 3 dagar sjuk, stiger upp, äter lite, kissar, tvättar sina kläder och försöker röra på sig lite, och sen sover hon igen. Och nu håll för öronen.
Hon går liksom i ide.
Hon går i ide, ja, verkligen, liksom en ettårs dvala. Och hon är ganska, hon har liksom bara en vän som i början hälsar på henne, som vi talar om, det kommer jag ihåg att jag berättade för dig förra veckan.
Ja, du berättade om att hon kom dit med tequila.
Ja, exakt. Jag tror det är Mountain Dew faktiskt som hon blandar tequila med.
Jag fick en sån rysning.
Och då tänkte jag att varför går jag igång så på den här historien? För det låter ju otroligt deprimerande. Inte. Men vet du, alltså min analys...
Jag blir jättedeprimerad bara av att lyssna på din beskrivning. Men berätta vad du har kommit på här.
Den är ju otroligt välskriven och mycket så här fin svart humor som man kan verkligen ryckas med av. Men jag tror att det beror på att, att jag är så trött. Och för att vi lever ett prestationssamhälle och ett socialt mediasamhälle och ett samhälle där man alltid 24 timmar om dygnet är tillgängligt. Liksom varje sekund av ens liv uppfylls av någonting, och man ska visa utåt att man är duktig och kan prestera. Man är liksom en bra mamma, man är vältränad, man är liksom duktig på jobbet och gör karriär, och man är en god vän och man lagar bra mat och liksom en massa saker. Och känner man sig dålig, då ska man jobba på. Det blir som ytterligare en prestation att må bra. Så då ska man börja med mindfulness eller meditation. Eller så ska man gå till en bli coachad. Eller så ska man gå i terapi.
Ska man hitta någon egen grej liksom. Ja, men, jag jobbar ju mycket med japansk lera.
Ja, men typ. man ska visa att man liksom kämpar. Och också det liksom blir ett vi är så med, alltså speciellt liksom övre medieklassen är så medvetna om att det finns fin konsumtion och ful konsumtion. Och i det här senkapitalistiska samhället som vi lever i är det ju fult att konsumera grejer. Man ska liksom inte konsumera grejer, men man kan konsumera tjänster. Det är liksom fritt fram än så länge. Och då köper man tjänster som hjälper en att jobba sig till att bli en bättre människa. Och, liksom, och det är liksom också en prestation i sig. Medan den här kvinnan i den här boken, hon bara...
hon bara skiter i allt.
Ja, och bara sover.
Men är inte det här den här tvillingen?
Kanske det är
tvillingen som man längtar efter att bli. Eller är det rädd att man ska bli? Tänk om jag bara skiter i allt och bara går och lägger mig. Ja. Det kanske finns en farlig lockelse i det.
Ja,
är det
tror
du vill,
jag.
Peppe?
Alltså det är ju fantasi.
Du bara går och lägga dig.
Men jag tänkte det här faktiskt. Jag har ju bloggat i liksom snart 15 år, och varje dag får jag hålla mig för att inte blogga om hur trött jag är, för det är så, alltså det är ju så otroligt tråkigt att höra folk som klagar på hur trötta eller upptagna de är.
Jag vill nästan lite gråta när du säger så. Fan. Ja.
Men nej, det skulle inte, jag gillar ju verkligen ett otroligt bra liv, det är inte det. Och det är ju, men du
fast,
vet,
fast ja. Det har jag också, och jag är också så trött. Ja. Jag börjar ju gråta ganska ofta så här, mitt på dagen, bara för att jag får en sån...
Karin, alltså, ja.
Ja, men nu är det ju lite extremt. Din man har varit bortrest ett tag och min
och
är bortrest. Det blir ju svårare också när man är en,
men,
som
färdigt.
Många av er vet, som är ofrivilligt en...
Men tänk,
fan, lite lätt.
Men tänk att bara lägga sig ner. Och nu, håll för öronen, för nu kommer jag spoila. Nu kan jag berätta hur den slutar, så nu får ni hoppa över till 20 sekunder, 30 sekunder framåt, ni som inte vill höra det. Men så vaknar hon en dag i juni, går ut och har gjort sig bättre. Hon är en bättre människa, hon är glad. Hon känner solen i ansiktet, hon matar ekorrarna i parken. Hon är liksom en del av New York. Och man är sådär, men vadå, du fuskar ju. Hur kan du vara en bra person utan att... Du bara sover det till att vi är en bra person. Mm. Och det är någonting, det är liksom... Det är verkligen fantasy för mig det här. Det är liksom, det är nästan lite porr.
Ja, men det är ju det. Jag hatar ju att säga det. Därför att hon är tillräckligt ung för att det här året inte skulle fucka upp hennes karriär. Hon är tillräckligt rik för att hon ska fortfarande bo kvar på Manhattan. Hon är tillräckligt snygg för att inte det här ska liksom bli någon total relationsförstörare. Alltså hon hade råd att sova ett år.
Ja.
Fan vad avundsjuk jag blir. Nu känner jag så istället.
Ja, men det är ju
men,
det.
Men tänk om du eller jag skulle gå och lägga oss ett år. Vad skulle man bli då? Inspärrad på psyket.
Ja, det skulle
och barnen
man ju.
Skulle bli traumatiserade. Och, ja, alltså.
Fast ja, det visst det är ju lite. Ja, men visst gör det. Alltså vissa män och kanske kvinnor också. Det är ju inte så vanligt, men gör ju det. De bara drar och börjar från början. Liksom. De sover ju kanske inte ett år. De är bara låtsas att
tidigare liv aldrig hade hänt. Den här flykten. Jag fantiserar hela tiden numera om att jag ska bara... Det är så otroligt tråkigt. Nu lät det som att jag skulle säga något jättedramatiskt. Bara köpa en motorcykel och... Ja, du vet. Nej, jag vill bara flytta till landet. Det är det enda jag vill göra. Därför att... så att ingen typ får se mig, så att jag så här, inte behöver göra, inte behöver umgås med någon eller prestera något eller göra någonting. Bara jag får podda med dig. Det måste finnas fiber på landet.
Men alltså det finns ju en parallellverklighet med våra onda eller kanske eller ännu värre, våra goda tvillingar sitter i ett parallell universum och bara poddar med varandra.
Jag tror att jag skulle vara en godare människa om jag faktiskt tog det lite mer. Ja. Vad säger man? Loina, vad säger
lite
ni?
Mer Launa.
Launa. Loina. Ja, ja. Jag är jättebra på dialekter.
Tills nästa vecka ska jag läsa Natti Caracas av Karina Sainz Borjo. Antar jag att man uttalar det på spanska. Och som handlar om en ung kvinna i Caracas, alltså Venezuela. Jag tycker det är så spännande och vidrigt. Spännande är ju verkligen helt fel ord. Men alltså det är så fruktansvärt det som pågår i Venezuela just nu. Men jag känner också att jag har liksom lite för dålig koll. Jag läste en artikel i New York Times häromdagen som sa att 5000 människor lämnar Venezuela varje dag. Först åkte såklart de rika, sen åkte medelklassen. Och nu är de som inte har haft liksom medel att sätta sig i en bil eller i ett flygplan. De vandrar iväg ut ur landet just nu. Och jag tänker att den här...
Som för inte alls länge sedan var
rikt
och välmående. Exakt,
ja, men ett så... Ja. Jag tänkte att den här... Nej, men det verkar väldigt bra den här boken. Och det kanske ger mig en... Det är som att åka så här snålskjuts. Läsa en bra roman och samtidigt få lära sig mer om en plats. Eller, ja. Så jag tänkte att den ska jag läsa.
Det låter spännande att få höra om den. Jag känner mig lite... skäms lite över att jag har varit dålig på att följa den här Venezuela-krisen.
Ja, alltså verkligen.
Faktiskt. Det är ju nästan för ont ibland. Jag bara, vill att det ska vara över. Men... Nej, jag blir... apropå Uffe Lundell då, den här Vardaga 2, den utspelar sig 2018 och det är intressant att se hur han liksom förutspår hur det kommer gå till helvete med Trump. Och det enda jag tycker är tråkigt att Greta hände ju 2019, så jag tycker det är tråkigt i boken att jag vill höra Uffe prata om Greta. Jag vill höra hur han liksom, jag hoppas att det skulle ge honom lite hopp. Men apropå My Year of Rest and Relaxation, så är det ju också kanske någonting som är lite lockande, att det är därför de här vardagaböckerna har blivit så väldigt populära, att han är lite så här, han ger lite fingret åt allt vad sociala konventioner och plikten och måste på det sättet är. Han går ju aldrig, han skulle ju hellre dö än att gå på någon premiär och låta sig bli fotad och intervjuad. Han går runt där i sina shorts och sina t-shirts där på Österlen och är ensam. Han vet att han är ensam, han vet att han missköter sina relationer, men han, det här är liksom vad han orkar göra.
Men,
så att
alltså, ärligt att, eller förmår, men är inte kanske alla plus 65 gubbar liksom Chesui Ulf Lundell? Alltså de, det är ju de.
Ja, men Chesui Osi känner jag liksom, men vi är ju ensamma, men det är så tabubelagt att prata om att känna sig ensam, apropå just det här som du just klädde i ord, att vi ska vara så fruktansvärt lyckade hela tiden, och i det ingår ju också ha en massa vänner som bjuder en på saker och så gör man en massa självutvecklande saker. Det är inte som att man bara går runt och vattnar blommorna.
Ja, vi får bara alla bli mer som Ulf Lundell då.
Jag vågar bli mer som Ulf Lundell, för han blir ju, det är ju ingen som tycker illa om honom för att han säger nej tack.
Nej. Fast gubbar har ju också ett större liksom rörelseutrymme kring att liksom vara sura. Alltså kvinnor,
bara kufar. Ja, det är sant.
Kvinnor måste ju vara så jävla anstränga sig extra mycket för att vara trevliga och snygga och behagfulla. Ja ja, det får vi ta ändra på.
Du, så den ska du läsa. Vad ska jag läsa? Jag håller ju på här med vardagar. Och jag, det är ju lite som att man lever på Österlen med Uffe. Ja. Det är ju inte som en läsupplevelse mer än som en livsupplevelse. Så nu vill jag att Uffe ska prata lite om fåglarna och så gör han det. Och sen vill jag att han ska prata lite om världspolitiken och så gör han det. Nu vill jag att han ska, hur gick det nu med den här killen som skulle komma och borra en brunn?
Ja, man blir ju involverad i
hans liv. Liksom, man blir liksom kompis. Ja. Ja, så att nu måste jag in i fiktionens värld igen. Det var väldigt härligt att vara inne i Millennium, ja. Som en riktig story. Så.
Ja, men du behöver inte välja någonting. Du får bara se vad du snubbar över och sen tar du den. Jag väntar, med, det får bli en överraskning för mig.
Det får bli en överraskning för mig också. Jag funderar på att gå till bibblan.
Gör
det. Det brukar alltid vara väldigt inspirerande.
Jag tycker verkligen du ska göra. Hör du, nu måste jag åka upp till stallet.
Gud vad härligt. Do it.
Tack.
Puss och kram.
Puss och kram.
Vi hörs nästa vecka.
Fint att tala om det, Karin.
Detsamma. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.